Kapitel 16. Kintoveres hantverk. Rand stod med ena handen på svärdshjaltet och med det avhuggna, tofsprydda tjonsenspjutet i den andra. För stunden ignorerade han sitt ställskap på krönet av den glest trädbevuxna kullen och ägnade all sin uppmärksamhet åt de tre läger som låg nedanför. Det var tre skilda läger som syntes där i morgonsolens sken, vilket i sig ställde till med bekymmer. Tillsammans utgjorde de summan av de tairenska och karheinska styrkor som han hade till sitt förfogande. Alla andra som kunde bruka svärd eller spjut var instängda i staden eller ljuset visste var. Eilkrigarna hade samlat ihop horder av flyktingar under hela vägen från Yangai-passet och några hade till och med självmant sökt sig till dem. De hade hört rykten om att dessa eil åtminstone inte dödade alla de såg, om de inte bara var allt för uppgivna för att bry sig om någonting annat än att få ett mål mat innan de dog. Det var allt för många som trodde att de skulle bli dödade, antingen av eilkrigarna, av draken återfödd eller i den sista striden, som de tydligen väntade sig skulle stå vilken dag som helst. Allt som allt utgjorde de en ordentlig samling, men till större delen var de bönder, hantverkare och handelsmän. Några visste hur man jagade kanin med slunga, men det fanns inte en enda soldat bland dem och ingen tid att lära upp dem. Själva staden Carheyn låg drygt 5 mil västerut och några av Carheyns sägenomspunna ändlösa torn stack upp ovanför skogen som växte mellan dem och huvudstaden. Staden som bredde ut sig på en samling kullar precis intill floden Algonaya var omringad av Kaladins Shaido-trupper och de som slutit sig till honom. I en oregelbunden samling tält och lägereldar i den långa, grunda dalen nedanför Rand fanns runt 800 beväpnade tairenier. Nästan hälften tillhörde klippans försvarare. Knäktar i polerade bröstharnesk, hjälmar med brätten och puffärmade rockar med svarta och gyllene ränder. Resten var utskrivna män från ett dussintal olika furstarskots. Deras baner och standar var placerade i ring runt storfurst Veiramons silverbaner med stjärnor och månskära som stod mitt i lägret. Vakter var posterade med täta mellanrum längs tjuderlinorna, som om de väntade sig att någon när som helst skulle försöka stjäla deras hästar. 300 steg längre bort låg nästa läger, och där var hästarna lika välbevakade. Springarna var dock en brokig samling, varav få liknade tairenjernas ståtliga rasdjur. Och om inte Rand helt tog miste hade en del av de hästar som stod tjudrade längs repen tidigare varit spända framför en plog eller kärra. Carheinierna var kanske något hundratal fler än soldaterna från Tyr, men deras tält var färre och ofta lappade och han såg baner och korn tillhörande drygt 70 olika furstehus. Det var inte många karheinska ädlingar som hade stora följen längre och hären hade splittrats under en tidig del av inbördeskriget. Det sista lägret var beläget ytterligare 500 steg bort och hyste också till större delen karheinier, men var klart skilt från de andra av mer än bara avståndet. Det var större än båda de andra tillsammans. Men här fanns inte många tält eller hästar, inga baner var synliga och det var bara officerarna som bar sina korn, små standar buna på ryggen som mer var till för att deras underlydande skulle hitta dem på slagfältet än för att visa tillhörighet till något furstehus. Må så vara att infanteri var en nödvändighet i krig, men det var inte många furstar som var villiga att medge det, vare sig från Tyr eller Carheyn. Inte en enda skulle vara beredd att anföra en sådan trupp. Likväl var detta det mest välorganiserade lägret, med lägereldarna ordnade i prydliga rader och de långa pikarna ställda mot varandra så att de kunde gripas med ett ögonblicks varsel. Skyttar med bågar eller armborst var utposterade i grupper längs lägrets utkanter. Enligt län var det disciplin som höll soldater vid liv i strid. Men infanteristyrkorna kunde ha större skäl att känna till och instämma i detta än kavalleriet. De tre grupperna hörde samman och stod under samma befäl. Storfurst Veiramon hade kommit med dem söderifrån sent föregående dag. Men de båda kavallerilägren bevakade varandra med nästan samma misstänksamhet som den de riktade mot ejlkrigarna på kullarna runt omkring. Tyrenierna betraktade de beridna karheinierna med ett förakt som dessa speglade genom att helt ignorera männen i det tredje lägret. De senare kastade i sin tur buttra blickar på båda de andra. Detta var Rands anhängare, hans allierade, och de var lika beredda att strida sinsemellan som mot någon annan. Rand låtsades fortsätta sin granskning av lägren, men i själva verket studerade han Veiramon. Storfursten stod inte långt därifrån, utan hjälm och med ryggen rak som en eldgaffel. Och två yngre män, lägre tyrenska furstar, hängde honom i hälarna. Deras mörka skägg var klippta precis som Veiramons, med den enda skillnaden att hans hade grå strimmor och guldutsmyckningarna på bröstharnesken som de bar över sina färggranna randiga rockar var endast en aning mindre siliga än Veiramons. De stod för sig själva, skilda från alla andra på kullen, men likväl nära Rand. De kunde lika gärna ha väntat på någon militär ceremoni vid ett kungahov om det inte vore för svettdropparna som pärlade ner för deras kinder. De ignorerade emellertid hettan också. Storfurstens sigill skulle bara behöva några stjärnor till för att vara likadan som Lernfiers. Men denne långnäste man var inte den förlorade i förklädnad. Liksom skägget var det huvudsakligen grå håret pomaderat och kammat i ett fåfängt försök att dölja en annalkande skallighet. Han hade varit på väg norrut med förstärkningar från Tyr när han fick bud om att ejlstyrkorna hade angripit Carhains huvudstad. Istället för att vända om eller stanna upp hade han fortsatt norrut med sin trupp så fort hästarna kunde bära dem och samlat ihop de styrkor han funnit längs vägen. Det var de goda nyheterna om Veiramon. De dåliga var att han hade väntat sig att kunna krossa Shaido-krigarna som belägrat Carhain med de styrkor han fört med sig. Det trodde han fortfarande och var allt annat än glad över att Rand inte tillät honom försöka eller att han var omgiven av ejlstyrkor. En ejl var den andra lik vad Veiramon anbelangade. I de andras ögon också för den delen. En av de unga furstarna förde demonstrativt en parfymerad sidennäsduk till näsan när helst han såg på en ejl. Rand undrade hur länge han skulle förbli i livet och vad Rand skulle göra åt saken när han dog. Veiramon märkte att Rand betraktade honom och harklade sig. Ers nåd, draken, började han med sträv stämma. Ett enda ordentligt anfall kommer att få dem att fly som vaktlar. Han slog stålhandskarna mot ena handflatan med en smäll. Fotsoldater klarar aldrig ett kavalleriangrepp. Först låter jag karheinierna göra en anstormning för att skrämma upp dem. Sen rycker jag fram med mina... Rand avbröt honom. Kunde karn inte räkna? Nog måste alla de ejlkrigare som han såg här ge honom någon aning om hur många som kunde finnas runt staden. Det spelade ingen roll. Rand hade hört så mycket han orkade med. Är ni säkra på att tiden denna ni förde med er från Tyr är sanna? Veiramon blinkade. Tiden där är snådraken. Vad? Åh, jaså, det. Bränn min själ. Det är ingenting att fästa sig vid. Ilianska pirater försöker ofta göra strandhugg längs kusten. Att döma av vad mannen hade berättat när han anlände var det fråga om mer än bara försök. Och angreppen mot Maredos-slätten, är det också någonting vanligt förekommande? Äsch, bränn min själ, det är bara stråtrövare. Det var mer ett konstaterande än en protest. Kanske inte från Ilien överhuvudtaget och absolut inte soldater. Ilianerna gör alltid en sån röra av allting att det inte går att veta om det är kungen, de församlade eller de nios råd som råkar hålla i piskan för stunden. Men om de bestämmer sig för att anfalla kommer det att vara med en här som angriper Tyr, anförda av gyllene bina. Inte rövare som bränner ner bondgårdar och köpmansvagnar i gränstrakterna. Märk mina ord. Om ni så vill, svarade Rand så artigt han förmådde. Hur mycket makt de församlade, de nios råd eller Martin Stepanios den Balgar hade, berodde helt enkelt på hur mycket Kärmel ville avvara åt dem. Men än var det relativt få som visste att de förlorade redan var fria. Vissa som borde veta detta vägrade att tro på det eller ignorerade det, som om det skulle få de förlorade att försvinna. Andra verkade tro att de inte skulle bryta sig lösa förrän i någon vag och förhoppningsvis avlägsen framtid. Oavsett vilken grupp Veiramon tillhörde skulle det inte tjäna någonting till att försöka övertyga honom. Vad han trodde eller inte trodde skulle inte förändra någonting. Storfursten blickade med dyster uppsyn ned i sänkan mellan kullarna, närmare bestämt mot de båda karheinska lägren. Landet står fortfarande utan styre, så vem vet vad för slödder som kan ha drivit söderut. Han grimaserade och daskade än en gång stålhandskarna i handen, denna gång ännu hårdare. Sen vände han sig till Rand. Nå, snart nog ska vi tukta dem åt er, hersnåd draken. Om ni bara utdelar befallningen så kan jag driva. Rand svepte förbi honom utan att lyssna. Men Weiramon gick efter och fortsatte med sin enträgna anhållan om att få gå till anfall, medan de båda andra följde honom som ett par tamhundar. Karn var en blind dåre. De var förstås inte ensamma på kullen. Tvärtom rådde det närmast trängsel. Till att börja med hade Charlin posterat 100 far Darris May runt krönet, och de verkade alla ännu mer redo att beslöja sig än ale-krigare brukade. Det var inte bara Shaido-styrkornas närhet som fick Charlin att höja garden. Rands förakt för misstänksamheten mellan de tre lägren kom i nästan löjlig dager av att Enaila och två andra jungfru ständigt höll sig i närheten av Weiramon och de unga furstarna. Ju närmare Tyrenierna kom Rand, desto mer beredda verkade de tre spjutjungfrorna vara att dra upp slöjorna. En kort bit från Rand stod Avienda och talade med ett drygt dussin visa. De hade sjalarna hängande över armbågarna, och alla utom Avienda bar mängder av armband och halsband. Förvånande nog tycktes det vara en benig, vithårig kvinna, äldre än till och med Bear, som ledde gruppen. Rand skulle ha väntat sig Amis eller Bear i den positionen, men till och med de blev tysta så fort Sorilea sa någonting. Melaine var tillsammans med Bell halvvägs mellan de visa och de andra klanhövdingarna. Hon rättade ideligen till rocken på Bells kandinsor som om han inte kunde klä sig själv, och han bar den tålmodiga minen hos en man som påminde sig själv om alla de skäl han haft att gifta sig. Det kunde röra sig om någon privat angelägenhet mellan de båda. Men Rand misstänkte att de visa försökte utöva inflytande över klanhövdingarna igen. I så fall skulle han snart nog få veta vad det gällde. Den som drog åt sig Rands blickar var emellertid Avienda. Hon gav honom ett kort leende för att sedan återvända uppmärksamheten mot Sorile. Ett vänligt leende, men det var allt. Nå, det var väl alltid någonting. Hon hade inte varit ilsken på honom en enda gång efter det som hade hänt mellan dem. Och de syrliga kommentarer som hon ibland gav var inte värre än sånt han kunde vänta sig från Egwen. Bortsett från den enda gång då han hade pratat om giftermål igen. Då hade hon läxat upp honom så grundligt att han sedan inte tagit upp saken fler gånger. Mer än vänskap var det emellertid inte, även om hon ibland var mer vårdslös med att klä av sig inför honom på kvällen. Hon envisades fortfarande med att sova tre steg från honom. Åtminstone spjutjungfrunna tycktes vara säkra på att det var betydligt mindre än tre steg mellan deras filtar. Och han trodde hela tiden att den uppfattningen skulle sprida sig, men hittills hade det inte skett. Egwen skulle vara över honom som ett fallande träd om hon ens misstänkte någonting sånt. Det var lätt för henne att prata om Elaine, men själv kunde han inte ens få någon rätsida på Avienda, som han hade framför sig hela tiden. På det hela taget blev han mer spänd än någonsin så fort han ens såg på Avienda, medan hon verkade mer avslappnad än han sett henne hittills. På något sätt kändes det som om det var precis tvärtom det borde vara. Allting verkade upp och ner med henne. Men å andra sidan var Min den enda kvinna som inte fått honom att känna sig som om han stod på huvudet hälften av tiden. Med en suck gick han vidare, fortfarande utan att lyssna på Wayramon. En dag skulle han förstå sig på kvinnor, när han väl hade tid att ägna sig åt problemet. Fast han misstänkte att det inte skulle räcka med en livstid. Klanhövdingarna hade ett eget möte med septhövdingar och representanter från krigarordnarna. Några av dem kände Rand igen, mörkhyade Hörn, hövding för Jindus sept i Tardads klan, och Mangin, som gav honom en kamratlig nick, och Tyrenierna en föraktfull grimas. Yuranai, smidig som ett spjut och ledare för Ethandor, de röda sköldarna på detta fälttåg trots de vita strimmorna i sitt ljusbruna hår. Och Roydan, gråhårig och bredaxlad, som ledde Shamad Kont, oskvandrarna. Dessa fyra män hade sedan de lämnade Jangai-passet ibland deltagit när han övat sig i Ails sätt att kämpa utan vapen. Vill du gå på jakt idag? Frågade Mangin när Rand passerade, och Rand gav honom en förvånad blick. På jakt? Det finns inte mycket till tidsfördriv, men vi kan försöka fånga får i en säck. Den vassa blick som Mangin kastade mot Tyrenierna lämnade inga tvivel om vad det var för får han menade. Men Wayramon och hans följeslagare märkte ingenting. Eller låtsades att de inte gjorde det. Den unge fursten med den parfymerade näsduken sniffade på den igen. Rand skakade på huvudet. Kanske någon annan gång, svarade han. Han trodde att han kunde ha blivit vän med de alla fyra. Men särskilt med Mangin, vars sinne för humor påminner mycket om Mats. Fast om han inte hann studera kvinnor så hade han sannoliken inte tid att skaffa sig nya vänner. Och inte mycket tid över för sina gamla vänner heller för den delen. Han oroade sig för Mats. På kullens topp reste sig ett grovt timrat torn över trädtopparna. Och den stora plattformen längst upp befann sig drygt 20 manshöjder över marken. Ailkrigarna visste ingenting om att arbeta med träd i sådan skala, men bland de kärheinska flyktingarna hade det funnits många som kunde det. Vid foten av den första lutande stegen stod Moraine och väntade tillsammans med Lan och Egwen. Egwen hade fått ordentligt med sol på sig och skulle faktiskt ha kunnat passera som Ail om det inte vore för hennes mörka ögon. En kort Ailkvinna. Han granskade hastigt hennes ansikte, men såg ingenting annat än trötthet. Amys och de andra lät henne säkert slita för mycket med sina lektioner, men hon skulle knappast tacka honom om han försökte lägga sig i. Rand stannade. Har du bestämt dig? Frågade han. Wayramon blev äntligen tyst. Egwen tvekade, men Rand la märke till att hon inte tittade på Moraine innan hon nickade. Jag ska göra vad jag kan. Hennes motvilja störde honom. Han hade inte bett Moraine. Hon kunde inte använda kraften som vapen mot Shaido-krigarna såvida de inte hotade henne, eller han lyckades övertyga henne om att de var mörkvänner allesammans. Men Egwene hade inte avlagt de tre ederna, och han hade varit övertygad om att hon skulle inse att det han ville var nödvändigt. Istället hade hon blivit alldeles vit i ansiktet när han bad henne om det och undvikit honom i 3 dagar, ända tills nu. Nå, hon hade i varje fall svarat ja. Allt som förkortade striden mot Shaido måste vara av godo. Moraines ansiktsuttryck var oföränderligt, men han hyste inga tvivel om vad hon tyckte. Hennes släta HD-drag och hennes HD-ögon kunde utstråla missnöje utan minsta rörelse. Rand stack spjutstumpen innanför bältet, satte foten på det första steget, och Moraine tog till orda. Varför bär du svärd igen? Det var den sista fråga han hade väntat sig. Varför inte? Muttrade han och klättrade uppåt. Det var inget bra svar, men hon hade överrumplat honom. Det spände i det halvläkta såret i sidan när han klättrade. Det gjorde inte riktigt ont, men kändes ändå som om det skulle kunna brista. Han brydde sig inte om det. Det kändes ofta så när han ansträngde sig. Ruark och de andra klanhövdingarna kom efter honom. Bell lämnade Melaine och kom sist, men tack och lov stannade Wayramon och hans båda stövelslickare kvar nere på marken. Storfursten visste vad som skulle ske. Han vare sig behövde eller ville ha mer information. Rand kände hur Moraines blick följde honom och tittade ner. Men det var inte Moraine som såg på honom där han klättrade, utan Egwene. Hennes ansikte var så likt en Aishades att han inte skulle ha kunnat dra ett hårstrå genom skillnaden. Moraine stod och samtalade lågmält med Lan. Rand hoppades att Egwene inte tänkte ångra sig. På den breda plattformen i toppen var 2 korta, svettiga ynglingar i färd med att fästa en mässingsbeslagen träcylinder. 3 steg lång och tjockare än en arm på ett rörligt stativ som satt på räcket. Ett likadant rör fanns redan ett par steg längre bort, och det hade suttit där nästan ända sedan tornet stått färdigt föregående dag. En tredje man, också han i skjortärmarna, torkade sig om sin kala gässa med en randig näsduk medan han brummade åt de 2 unga männen. Försiktigt nu. Försiktigt, sa jag. Era moderlösa vässlor. Om någon av er slår en lins ur läge ska jag slå sönder era tomma skallar bakifrån och fram. Spänn fast den ordentligt, Jarl. Ordentligt. Om den faller ner medan hans nåd draken tittar i den är det bäst för er om ni hoppar ner efter den. Inte bara för hans skull. Om ni har sönder mitt verk kommer ni att önska att det var era oanvändbara huvuden ni krossat istället. Joll och den andra unge mannen, Cale, arbetade raskt på men verkade inte låta sig störas av den skallige mannens bannor. De hade haft flera år på sig att vänja sig vid Kintoveres språk. Det var när Rand bland flyktingarna hittade en hantverkare som tillverkade linser och kikare och hans båda lärlingar som han hade fått idén till detta torn. Först var det ingen av de 3 som märkte att de hade fått sällskap. Klanhövdingarna klättrade med ljudlösa steg och Toveres svada var tillräckligt högljudd för att dränka ljudet från Rands stövlar. Rand blev själv överraskad när Lans huvud stack upp genom luckan efter Bell. Väktaren rörde sig lika ljudlöst som någon ale trots sina stövlar. Till och med Harn var huvudet högre än Carhanierna. När de slutligen såg nykomlingarna hajade de båda lärlingarna till och tittade storökt, som om de aldrig hade sett ale-krigare förut. Sen bugade de sig djupt för Rand och stod kvar så. Linsmakaren ryckte också till vid åsynen av klanhövdingarna, men hans bugning var mer återhållsam och mitt i den torkade han sig ånyo om huvudet. Jag fick den andra färdig idag i snåd draken, som jag sa. Tovero lyckades låta respektfull utan att tonen blev mindre barsk. En storartad idé, det här tornet. Själv skulle jag aldrig ha kommit att tänka på det. Men så snart ni frågade mig hur långt man kunde se med en kikare. Ge mig tid så ska jag göra en som ni kan se Camlin med härifrån. Om man bygger ett tillräckligt högt torn, tillade han eftertänksamt. Det finns gränser. Det ni har gjort är redan mer än nog, mäster Tovera. Det var sannligen mer än Rand hade hoppats på. Han hade redan tittat genom den första kikaren. Jarl och Cale stod fortfarande dubbelvikta med böjda nackar. Det är kanske bäst att ni tar med era lärlingar ner, sa Rand, så att det inte blir för trångt här. Det fanns plats för 4 gånger så många, men Tovere tryckte genast sitt tjocka finger i Cales axel. Kom nu, era valhänta bonddrängar. Vi är i vägen för hans nåd draken. Lärlingarna rätade knappt på sig innan de följde sin mäster. De försvann för stegen medan de såg på Rand, än mer storökt än på ailmännen. Cale var 1 år äldre än Rand, Jarl 2. Båda var födda i större städer än han kunnat föreställa sig innan han lämnade Tjufloden. Hade de besökt Carain och sett kungen och den ämelintronande, om än på håll, medan han fortfarande vallade får? Förmodligen visste de fortfarande mer än han om världen i vissa avseenden. Han skakade på huvudet och böjde sig ner för att se genom den nya kikaren. Carain uppenbarade sig inför hans blick. Skogen, som ingenstans var särskilt tät jämfört med Tjuflodens skogar, tog naturligtvis slut en god bit utanför stadsmurarna. De höga grå stenmurarna med sina fyrkantiga torn löpte i en perfekt fyrkant vid floden, som ett hån mot de mjukt böljande kullarna. Innanför murarna reste sig fler torn i ett regelbundet mönster. De markerade skärningspunkterna i ett rutnät. Och några av dem var mer än 20 gånger så höga som murarna, men alla var omgivna av byggnadsställningar. Stadens sägenomspunna ändlösa torn var fortfarande under återuppbyggnad efter att ha brunnit under ailkriget. I alla stadens torn fladdrade olika baner. Avståndet var för långt för att det skulle gå att urskilja detaljer, men han hade fått dem beskrivna för sig av sina spejare. Hälften pryddes av Cheers månskäror, medan andra hälften var kopior av drakbaneret som han lämnat på Cheers klippa. Någonting som kanske inte var ägnat att förvåna. Inget av dem bar soluppgången, Carhains vapen. Han rörde en liten aning på kikaren och genast försvann staden ur synhåll. På andra sidan floden stod de svartnade ruinerna efter stadens sädesmagasin. Några av de Carhainier som Rand hade talat med påstod att någon hade satt eld på sädesmagasinen och att detta hade orsakat upplopp och kung Galdrians död, vilket i sin tur hade lett till inbördeskrig. Andra hävdade att det var mordet på Galdrian som hade orsakat upploppen och bränderna. Rand betvivlade att han någonsin skulle få veta vilket som var sant, om nu någondera var det. Ett antal utbrända byggnader fanns på båda sidor av floden, men ingen av dem låg nära staden. Ail var besvärade, rädda var kanske ett för starkt ord, av vattensamlingar som de inte kunde kliva eller vada över. Men Kaladin hade lyckats sätta ut barriärer bestående av flytande stockar över Algonaya, både ovanför och nedanför Carhain. Tillsammans med vaktposter som såg till att ingen högg loss dem. De enda som kunde ta sig in i eller ut ur staden utan Kaladins tillåtelse var råttor och fåglar. Det syntes inte många tecken av belägringsstyrkorna på kullarna runt staden. Här och där skymtade man tungt flaxande gamar som säkerligen kalasade på resterna efter något utbrytningsförsök. Men inga Shaido-krigare var synliga. Det var sällan man kunde se Ail om de inte själva ville det. Vänta. Rand svängde kikaren tillbaka till en trädlös kulle någon mil från stadsmurarna. Han kunde inte urskilja några ansikten eller någonting annat än att alla var klädda i cardinsor. Nej, en sak till. En av männen hade nakna armar, Carladine. Det måste ha varit inbillning. Men när mannen rörde på sig tyckte sig Rand se hur solen glittrade i de metalliska fjällen på varelserna som slingrade runt mannens underarmar, precis som på hans egna. Carladine hade fått sina drakar av Asmodin. Det hade bara varit ett försök att locka bort Rands uppmärksamhet och uppehålla honom medan Asmodin satte sina egna planer i verket. Men hur skulle allting ha utvecklat sig om han inte hade gjort det? Rand skulle säkerligen inte ha stått uppe i detta torn och bevakat en belägrad stad i väntan på att gå till anfall. Plötsligt var det någonting som susade genom luften ovanför denna avlägsna kulle. En lång, suddig rörelse. Och två av männen som stod där föll till marken i dödskramper. Carladine och de andra stirrade på männen som båda tycktes ha genomborrats av samma spjut. De verkade lika förbluffade som Rand. Rand vred kikaren och sökte efter den man som hade kastat med sån kraft. Kastaren måste vara modig och dåraktig för att komma så nära. Rand fick söka allt längre bort, bortom räckhåll för någon mänsklig arm. Han började tänka på Ogier. Knappast troligt. Det krävdes mycket för att en Ogier skulle gripa till våld. När han såg ännu en suddig projektil fara genom luften. Han var så häpen att han nästan rätade på sig, men riktade så hastigt kikaren mot Carhaynes murar igen. Spjutet, eller vad det nu var, hade kommit därifrån. Det var han säker på. Hur det hade gått till var en helt annan sak. På det här avståndet kunde han bara se små figurer som då och då rörde sig på murarna eller längst upp i något torn. När Rand lyfte blicken fann han att Ruark just steg undan från den andra kikaren och lämnade plats åt Harn. Det var därför han låtit bygga tornet och kikarna. Spejarna kom med besked om vad de lyckats utröna och om hur Shaido hade disponerat sina styrkor. Men på det här viset kunde hövdingarna själva se det blivande slagfältet. De hade redan tillsammans utarbetat en plan, men det kunde inte skada med ännu en titt på området. Rand visste inte mycket om fältslag, men Len tyckte att deras plan var bra. Åtminstone visste inte Rand mycket i sitt eget medvetande. Ibland kröp de där andra minnena på honom, och de tycktes veta mer än han ville. Såg du det där? De där spjuten? Ruark såg lika förbryllad ut som Rand visste att han själv måste göra. Men han nickade. Det sista träffade en annan Shaido. Men han kravlade sig iväg. Det var inte Carladine dessvärre. Han tecknade mot kikaren och Rand lät honom ta hans plats. Var det så illa? Carladins död skulle inte göra slut på hotet mot Carhaynes eller resten av världen. Nu när Shaido var på den här sidan av drakmuren skulle de ingalunda återvända med svansen mellan benen för att den man de trodde var den sanne Kar-Akarn dog. Det skulle nog skaka om dem, men inte tillräckligt mycket. Och efter allt som Rand hade sett ansåg han att Carladine inte förtjänade att komma undan så lätt. Jag kan vara så hård som jag behöver vara, tänkte han och strök över svärdshjältet. När det gäller honom kan jag det.